Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till svensk travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Maharaja, la Suède. Maharaja s'est retrouvé. Le retour, le comeback de Maharaja, le 17.
På mina tillfällen, jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat för. Jag tolkade det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för att det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta. Un classico, no problem. Barenne, facile, alla me.
Om ni är på tårna så slår nu klockan 04.00 natten mellan måndag och tisdag. För det är nämligen då podden läggs ut numera. Så förmodligen är klockan lite mer för de flesta.
Men, är det någon som lyssnar 04?
04.30 tror jag det finns någon i alla fall. Mm. Ja. Men hur som helst, när ni än tar er an det så är vi jätteinnerligen välkomna då till ännu ett avsnitt av Trottosports podcast. Ska vi börja med Who's Who direkt?
Ja, det sa inte så mycket det där loppet.
Men äntligen pirrade det ändå till lite i magtrakten.
Vi fick ju se att han är i livet.
Ja.
Och att han går en, det kan man inte bedöma, men det blev ju ganska enkelt när clickbait Magnus har just överlett ledningen. Men han såg fin ut och det här var ju då första avstampet mot det elitloppet som Panzerarico siktar på.
Man är ju rätt, där i september är man rätt trött på det här stjärngänget som man har sett 12 gånger gör upp i samma lopp. Men just de här årsdebuterna är ju något visst alltså.
I slutet av februari är man också rätt trött på de här gulddivisionerna man har sett rätt länge också. Så det är befriande när de kommer tillbaka de här.
Det hör ihop lite faktiskt. Ja.
Vilka väntar du på nu då, Henrik? Årsdebuter?
Ja, vilka är det mer nu då? Det är Don Fanucci Set kanske snart?
Ja, han är redan inbjuden.
Ja, just det.
Verry Kronos kanske?
Nu kom Åby bli arga på dig att vi glömmer bort Paralympiathavet som vanligt. Det är bara elitloppet som gäller.
Nej, men vi siktar ju lite längre fram, men det är klart att Verry Kronos är väl kanske för Paralympiatravet. Hoso ska ju gå den vägen naturligtvis, det är ingen tvekan.
Nej.
Och som du säger, Don Fanucci Set vet jag inte när Redén har tänkt att visa upp honom.
Nej, början på april kanske.
Det kommer ju några av de här nu.
Ja, vad är det mer då som vi suktar efter?
Suktar efter var också ett uttryck. Ja. Önas prins, årets häst i fjol.
Tydligen ordentligt nöjd Per Nordström i ett jobb här va?
Nyligen. Han blev ju inte årets häst, men han var årets häst för mig. Ja, det, och sprinterdistans där elitloppet. Jag vet inte, han kanske kan vara aktuell för Olympiatravet, vad vet jag. Eller går han en annan väg? Tar en annan
tjänst. Nu är ju Per Nordström inte den som är den blygaste när det gäller matcha hästar i många olika lopp. Men det känns ju som att han borde stå över Olympiatravet eller Paralympiatravet. Eller ta en annan väg. Någon sprinterväg.
Måste man kvala in till Olympia Paralympiatravet?
Ja, det måste man ju till att börja med göra här. Och sen finns det väl något wildcard med några krångliga regler.
Ja, man ska väl försöka i alla fall va? Ja, man ska försöka. Officiellt försöka.
Ja, har Önas prins, om han inte är med något kval, inte anmält till något kval, då kan han inte få vara med i Paralympiatravet. Det kan däremot någon som håller till i Frankrike eller något annat land vara. Ja, fler hästar då?
Alltså den man hoppas på att se då, det är ju Calgary Games naturligtvis. Den är ju så given så den tänker väl alla på, men man vill ju att den åtminstone startar i år. Ja. Då måste den ju årsdebutera så att
Jo, men det dröjer väl ett tag.
Sen tänker jag Henrik Hanni Meras då.
Ja.
Vad får hon för år i år?
Det kan bli mysigt.
Mm. Ja. Och sen är det ju naturligtvis...
Det är ju otroligt spännande att se om hon kan räcka till mot hingstarna.
Ja, visst är det. Visst är det så.
Han var ju på väg att prova mot hingstarna i derbyt, men det blev ju inte så. Kan väl bli i år då istället.
Mm.
Jag vill inte se en i Ladies Nats lopp och sånt.
Nej.
Hail Mary.
Kanske den mest intressanta av dem alla. Eller den som det gäller mest för. I alla fall, vad ska man säga?
Välj dina ord.
Prestige, ja.
Ja, det kittlar ju där onekligen. Men den som jag nog, som jag är mest nyfiken på, tror jag, av alla hästar i år, det är ju Francesco Sett. Vad han får, alltså, den vill man ju se bli ett år äldre och vad som händer då. Så det tror jag är...
Och så har han ju sista släppt.
Ja. Ja, Francesco Sett, den här är nästan förträngt.
Ja, den har jag inte förträngt. Det har väl kanske... det, men som sagt, när man börjar fundera, nej, men det är ju... Det.
Ja, kul var det i alla fall. Och en första försmak då, som det brukar heta, av elithästarna.
Ja, vi är inte långt ifrån de här magiska dagarna runt påsk när det börjar... hända grejer i startlistan. Det kommer väl hända innan påsk också naturligtvis.
När ska de ut alla i år? När ligger den?
Ja, när kommer påsken i år?
Men där är väl då Önas prins lopp kanske.
Mm.
Det är för femåringar om jag minns rätt.
Någon slags, antingen Färjestad eller i Halmstad kanske. Kör ju också annan påsk där. Men Färjestad ligger väl nära till hands kanske. Var det något annat som tilltalade herrarna?
Tilltalade med den här Il Forte.
Vad hände?
Han kom till det loppet med 14-3 i rekord. Och åkte hem med nya rekordet 11,1.
Vad var förklaringen, ni som följer sändningarna?
Att han var snabbare än de andra.
Ja, men varför hände det just den här gången?
Ja, det kan jag inte svara på.
Nej, men var det någon som försökte förklara? Tänkte jag tränaren eller så?
Ja, det vet jag inte. Jag såg inte på sändningen, jag var på handboll. Men jag såg lite grann och han öppnade hårt och tog emot Denario som den Per Nordström hade gett upp spetsliden, galopperade om jag förstod det rätt. Och så när alla, jag tror inklusive tränare och kusk och alla närstående trodde att Il Forte hade gjort sitt i början av upploppet, och stack han bara ifrån.
Tippad, 1% här va? Dessutom.
Och knappt det tror jag.
Nej, det var en riktig smäll som det heter. Men, och det var ju inte heller så att tränaren efteråt körde den här. Ja, men det visste man ju. Han har ju varit bra och det han är underskattad. Och det var inget sånt. Utan det var
i skymundan.
Det var lite fågelholk även på tränaren. Att det är klart att det räknar man väl inte med att en häst plötsligt gör den typen av lopp och den rekordsänkning som Lennart sa där. Det var otippat.
Jag har en god vän från Göteborgstrakten som spelar V75 varje lördag. Han ringde igår och sa att den där hade de verkligen lyckats placera under radarn. Och alltså sånt där kan ju hända, att de vinner till 100 gånger och 0% eller strax under 1%. Men då brukar det vara med lite tur på vägen och lite smyglopp kanske, eller att någon galopperar. Den här gjorde jag allt själv.
Smyglopp, tredje inne och sen galopperar både ledaren och den i ryggledaren. Typ sånt.
Det händer naturligtvis att hundraåtsade vinner, men sällan på det här sättet.
Nej, länge sedan vi såg något liknande faktiskt. Var det något mer i Kalmar? Det var ju som vi flaggade för återigen en bana då med långt upplopp, så det hände ju lite grejer.
Ja, det är kul.
Fick ett mejl här apropå det från Anders Andersson i Halmstad. Axevallas upplopp gör tävlingarna mycket intressanta. Det är han ju inte ensam om att tycka. Och så skriver han, istället för att försöka göra längre banor, som vi har pratat om de senaste veckorna, som verkar dyrt och tekniskt svårt, föreslår Anders följande: det går att flytta mållinjen närmare kurvan på alla banor och få betydligt längre upplopp. Vi pratade ju om det här för något år sedan, kanske avsnitten går fort, det kan vara 50 avsnitt eller någonting. Och hade ju bland annat kontakt med Örebrotravet som ju har ett av landets, kanske det kortaste av alla 1000 meters banor, va?
Ja, det kan nog vara så.
Och där det faktiskt finns plats. Och Robin Törn, den då nytillträdde vd:n, var inne på det. Att de skulle ta en rejäl fundera i alla fall på och göra slag i saken där. Annars är det ju på vissa banor ligger väl mållinjen redan för nära kurvan. Så att, jag håller väl inte riktigt med Anders här om att det går att flytta den på alla banor. Det är ju en säkerhetsrisk ändå att ha den för nära kurvan.
Ja, men säkerhetsrisken, de kommer ju in. Det är inte så att det är en vägg som står där. Det är en kurva.
Ja, jag vet inte.
Men det går fort från start in i första kurvan. Så att, den, okay. Ja, det är klart.
Solvallas till exempel, där kom ju kurvan väldigt fort efter mållinjen. Ja, jag vet inte. På många banor går det säkert, har han säkert rätt i.
Problemet är väl att det är att flytta mållinjen ett antal tiotal meter. Det är ju kostsamt att flytta måldomartorn och...
Men måldomartornet var vi inte inne på. Varför måste det finnas på mållinjen?
Nej,
det räcker väl med
inte.
Att en målkamera...
Ja, men man måste ju ha något ställe att placera målkameran. Och det... Man kan ju inte stå på en stege. Men det är klart att det går att lösa. Det är kanske bättre för mål om man sitter 50 meter innan mål.
Det tror jag också vi var inne på när vi resonerade kring det. Att det inte borde vara någon nackdel. Säkert finns det flera banor som kan flytta i alla fall.
Ja, vi kan säga det för att inte någon ska behöva mejla. Så Visby har ju 156 meter. Det är Sveriges kortaste upplopp på en 1000 meters bana i alla fall.
Ah, ja, just det. Det, ja. Har ju det är kort som racken där. Ja.
De gick lite under radarn. Även
exakt,
de.
Exakt.
Men jag tycker det är intressant ändå det här.
Vad har vi på Örebro?
177, ja. Örebro är 175 meter långt. Jag funderar just på det här med vad är, när börjar vi säga att de har ett långt upplopp? Är det 200 meter eller som Kalmar 207 meter? Var säger vi att en bana har ett långt upplopp? Är det 207 meter uppåt då?
Jag tycker gränsen ska gå vid minst 200 meter.
För där har vi rätt många banor. Det,
Solvalla
det
är 196, några... tror vi.
Ja, det är lite olika bud vad hur långt Solvalla är officiellt enligt Svensk Travsport. Vad heter det? Travsport.se, ST, så är den 200 meter.
Det har alltid varit 194, sen så är någon uppgift på 196. Men för mig är det 194.
Det är intressant vad de här, det är en konkurrensfaktor här, så banorna har börjat skruva lite på siffrorna.
Ja. Det var som när jag skulle sälja en lägenhet en gång och mäklaren, det gick trögt i första visningen. Och då tyckte mäklaren att vi skulle ta dit en mätare, alltså en, vad kallar det som var, en besiktningsman. Eller
du menar en gubbe eller en tant.
Och då tyckte mäklaren att vi kunde ge den här besiktningsmannen en, så att säga, en chokladkaka. Så att de fick upp kvadratmeterantalet. Det är lite samma här att de
hur gick det?
Han fick upp två kvadrat.
Och de utan en chokladkaka.
Två kvadrat tror jag vi fick upp den, eller om det var tre. Och sen
han hade inte fått en chokladkaka per kvadrat.
Nej, jag vet inte. Jag var inte med i själva genomförandet av denna gåva.
Nej, det ska du vara tacksam för.
Ja. Men det är lite samma här kanske med upploppets längd då. Att de vill gärna puffa till det lite. Apropå det så missförstod vi möjligen Anders Lindqvist en smula när vi sa att de flesta banorna enligt honom var 1100 meter i Frankrike. Han menar ju på att de han gillar bäst av alla banor han besökt, och det är många, så är det 1100 meters banor.
Ja.
Han tycker de är mest publikvänliga och har ett lagom långt upplopp.
Var det inte så vi sa ungefär?
Ungefär, men jag tror att vi uttryckte att han... Att det var mest 1100 meters banor överhuvudtaget i Frankrike. Och så är det tydligen inte fallet. Han har skickat ett par bilder för övrigt på hemska banor som han tycker med horribla kurvor. Jag kan lägga ut det på vår Instagram kanske. Så kan vi se vad Anders Lindqvist inte föredrar.
Det kan vara kul att veta där för den som inte vet det. Jag nämnde ju Tingsryd förra veckan. Så Tingsryds upplopp är 300 meter. Det är alltså... Det är vad man får när man har en milebana, i alla fall i Sverige. Då så är det 300 meter.
Och det är efter de flyttade om mållinjen här bara för något år sedan. Och det borde vara efter den omflyttningen då.
Ja, det hoppas jag. Återigen, det är Svensk Travsport som är min källa här. Och vi hoppas att de har i alla fall den bästa kollen på hur lång banorna är. De har fått chokladkakorna.
Ytterst tråkig nyhet, inte minst för hästens tränare såklart, Ulf Stenström, och ägare och skötare och allting. Handsome Brad skadade sig alltså illa i veckan som gick här, jag vet inte om det var i helgen.
Det är lördags tror jag det var.
Och gick inte att rädda. Och det var ju såklart förskräckligt. En häst, visserligen kanske inte mitt i karriären, men han hade i alla fall ogjort på banan fortfarande. Vi kan väl höra här hur Ulf uttalar sig i Radio Skaraborg.
Han är ingen utan, jag vet ju bara efter spelet så att säga, och det är att han hade en multipel fraktur på fotbenet vänster bak som, ja, det gick inte att rädda honom på något sätt, utan det var den humana var att låta honom somna in. Ja, det känns otroligt tråkigt. Det är väl det värsta jag varit med om i karriären.
Han tog ju, det är klart att det tar styggt att upptäcka att man har en häst i hagen som är så illa däran att det inte går att göra något mer än att låta den få somna in. Och det är väl en av Ulfs två stora stjärnor genom karriären. Han har haft några till, men de två största är ju Nora Spin då, som vann Prix de France, och den är en som Bred och som ju vann Olympiatravet även om han inte var först i mål. Och några veckor senare vann Copenhagen Cup, och en häst som, ja, han har vann Norrbottens stora pris också om jag minns rätt. Så han har ju haft, det var en häst för de stora loppen och har gjort det jäkligt bra. Så det, och en stor personlighet om jag förstod för rätt. Om man nu kan säga så om en häst, men jag gör det. Stor personlighet, det kanske man kan säga.
På vilket sätt beskrivande?
Nej, men det var en hygglig häst och trevlig har man att göra. Och tycktes om av alla. Och sen presterade att man gick 7 miljoner kronor. Han hade sin bästa säsong där 2019 då. Med de här storsegrarna. I fjol var det lite sämre. Men enligt Uffe så har han ju tränat hela vintern på ett bra sätt utan några skavanker. Och han skulle dessutom avvärderas alldeles snart.
Ja, bittet såklart. Det har ju hänt förr med stjärnhästar att det har gått så här illa. Vad har vi för någon som vi minns?
Jag som är gammal då. Baron Gruff var ju en, han var visserligen 6 år, hade inte riktigt slagit igenom, men var ändå en häst som man hade väldigt stora förväntningar på. Han vann Walter Lundbergs Memorial 1970 som 6-åring. Han blev sjuk dagen efter och hamnade på veterinärhögskolan, och hans kamp mot döden, om man får säga så, följdes ju av en, ja, inte hela riket, men de travintresserade riket. Expressen hade väldigt hård bevakning och kom också ut med en löpsedel, första sida, när han hade somnat in, att det är slut nu pappa. Och det var sonen Rolf Nordin som då hade ringt till sin pappa just och meddelat att hästen hade avlivet. Det var ju någon tarmsjukdom som han gav namnet till, Baron Gruff-sjukan, som enligt det jag läst framkallas av stress och kanske allt för mycket kraftfoder. Får jag ta en till där, bland de riktigt stora, bland de allra största, den största?
Kan det vara Rättvik?
Ego Boy.
Var ligger han begravd?
Han ligger på inneplan i Rättvik på travbanan.
Förlåt. Det tas upp varje år.
Ja, det gör det naturligtvis. Ja. Vann ju lite, alltså på något sätt hästen som fick svenska folket att bli intresserad av trav när han vann elitloppet där i skiljehit mot den amerikanska storstjärnan Flower Child och Joe Bryan, och Ego Boy med Lille Ingmar Olofsson vann det där loppet. Då blev inbjuden till VM efter det. Och ägaren Tage Hedberg, tränaren Ingmar Olofsson, avböjde. Kanske kommer vi nästa år. Det blev ju inte så. Nästa år gjorde han bara 4 starter 1974 innan olyckan var framme. Han ramlade omkull eller blev liggande i boxen. Och det var väl någon kota där, ryggraden, som innebar någon blödning. Och det gick inte att rädda honom heller. 50 segrar på 67 starter han. Startade ju mycket i liten. Hugo Åberg, så han har ju skandinavisk mästerskap, SM, Gråte Pajs, Det Lag i Landen och några till.
Jag tänkte på Alfa Da Vinci, är väl den färskaste i raden om man tar bort Hanson Brad, som ju skadade sig i Frankrike, va?
Ja, i lopp.
I lopp var det till och med.
bräckte ner, som man säger, i lopp. Och samma där, en så illa skadad. Han blev så illa skadad att man fick ta honom av daga.
Jokeface, visserligen inte i tävling. Det var ju ett par år efter att han hade slutat och ägnade sig på heltid åt avel. Och drabbades ju av kolik och hastigt insjuknat.
Olyckan i Italien är tre topphästar.
Den har vi tagit upp tidigare. Det var ju förskräckligt. Tre stycken i samma hästbuss. Park Avenue Catty, Meadow Prophet och First Seed.
Sen har vi en som är färskare och om inte annat på väg kanske att bli en stjärna redan. En stor profil var ju Farlander Am, som var, det är ganska precis ett år sedan som vi förlorade Farlander Am. Det var ju som sagt, om inte annat kanske en blivande stjärna. Han hade ju börjat, han vann ju V75-lopp, det minns vi alla, det är så färskt. Så att,
Exodus Hanover, detsamma, och Aramis Bar var ju två färska som har tvingas sluta alldeles för tidigt.
Sen kan man väl nämna Ina Scott som inte fick sluta för tidigt, men hon var ju ändå i god vigör när hon skadade sig i hagen. Det var väl i december 2016 hemma hos Carola Dahlström som under en period skötte henne hos pappa Kjellpe då. Skadade sig i hagen så hon fick avlivas. Hon var 24 år, så hon var ju på ålderns höst kan man säga.
Och sen har vi nyligen två berghästar, Vikens High Yield och Chestnut Boye här, som har tvingats också vandra den vägen. Har vi fått någon struktur på det här med kuskarnas prissättning? Eller vad?
Lycka till!
Vad
har hänt sen senast? Då kanske lite när man tittar på anmälningslistor och startlistor att det finns tränare och ägare som skiftar kuskarna eller vänder sig till andra möjligen. Sen vet, alltså det finns ju en prislista där, jag vet inte hur många som är med, men man vet ju inte hur kuskarna egentligen agerar eller hur de fakturerar eller hur man gör. Jag träffade eller pratade med någon hästägare häromdagen som hade bett om en annan kusk till sin fina häst, för de tyckte det var principiellt fel att betala uppsittningsavgift. Och då när tränaren hade berättat detta för kusken, så backade han i sina krav då. Han skulle kompensera ägarna på ett annat sätt, hur det nu var.
Ja, det kommer nog vara en annan specialvariant. Och vem vet vad den andra ägaren har för deal. Och det kan bli väldigt stökigt här.
Ja.
Men det är kanske inte upp till oss att oroa oss för egentligen.
Nej, inte det minsta. Men det är lite kul att följa det.
Ja, det är onekligen. Lite underhållande till och med. Jag såg en styrelseledamot på Solvalla här som gick till attack mot Robert Karlssons, som han tycker, grepp här om att genomföra detta. Och menade då på att om kuskarna gick till, ja, synade korten som han uttryckte det, så, och gick, jag antar då att de menar att de går vidare civilt, så skulle de inte komma långt i ST.
Nej, sen var det lite orättvist att skylla på Robert Karlsson. Det var ST styrelsen som har tagit beslutet. Men jag blev också förvånad när du berättade detta, att varje arrangör eller idrottsförbund, om vi nu räknar in Transportförbundet där, har väl rätt att stifta sina egna regler.
Det blir väldigt konstigt annars.
Ja, jag kan ju ta ett exempel från handbollen. Om du spelar i A-laget i elitserien på söndagen, så får du inte delta i nästa match i U-laget till exempel, för att ta ett exempel. Och det är handbollsförbundets regler och de gäller. Jag skulle bli förvånad om någon skulle ha framgång mot om man på något sätt stämde Travförbundet, ST.
Travbanor som har nekat tränare licens på deras specifika bana, vilket de har rätt att göra enligt transportens regler. Ännu ett exempel på att sporten själv har skapat.
Så det jag kan tycka där i den där frågan, att den här 22 mil man kom fram till, det är ju, det fanns väl någon förklaring, men det allra enklaste hade varit att skriva sina regler att en kusken eller en bana per dag.
Ja, då är frågan hur upprörd nyss nämnde styrelseledamot hade blivit då. För då är det ännu mer förmynderi. Och, ja, det är fascinerande. Vi har ju pratat om det här tidigare också. Och alla sporter har sina regler. Det här är, jag vet inte. Ja, men det är också, jag tycker ju att det är helt rimligt att ha tyckt i många år att man måste göra någonting. Och jag tycker ändå att istället då, jag håller med dig Lennart, det hade ju varit det enklaste. Nu gjorde man ju en liten annan variant och öppnar ju ändå då för att man ska kunna köra på två banor. Men då var 22 mil i alla fall inte tillräckligt då. Utan jag vet inte hur många mil man tycker det skulle ha varit, men den diskussionen hade ju varit evig.
Ja, man kan ju också säga att det är ju sätt att utveckla travsporten, och att om de allra 5-6 bästa som reser runt på många banor tvingas stå över några lopp på en lunch, alltså det, då släpps ju fram unga, nya flickor och pojkar som kanske får chansen.
Ja, om det är det så svårt, vi har varit inne på det också tidigare, men om det är så svårt att få att gå ihop ekonomiskt som kusk så att man måste köra på två banor per dag, då kanske det inte heller är ett yrke att vara hyrkusk då, om man skulle överdriva något. Men det kan ju inte vara, jag vet inte. Jag tycker det är helt rimligt, och vi har pratat om det här med hur lång tid det tar att åka och hur mycket tid man har över och hur stressigt det blir och vilken fara man utgör i trafiken. Jag tycker det är helt rimligt att man någonstans drar den gränsen då. Finns ju ingen anledning att folk ska sitta och tänja på gränserna eventuellt för att hinna fram. Det verkar ju, jag tycker det är så onödigt bara. Det är en storm i ett vattenglas. Nej, men det fokus som har blivit, nu upprepar jag mig igen, men, och oss, men vi har ju pratat om det tidigare. Det har blivit sånt jättefokus på kuskarna här, och både kring det ena och det andra, både med de här avgifterna och sen den här avståndsgränsen som kom. Vi har andra grejer inom travsporten som borde diskuteras ju, istället för någonting som berör väldigt få.
En sak skulle kunna vara att det finns allt färre hästar för de här kuskarna att köra. Startfälten, det gapar tomt i listerna.
Det ekar tomt.
Och nu har vi inte statistik, men vi framför oss, men det är en känsla, och vi pratade ju statistik för en månad sedan eller två, där Svensk Transports siffror från i fjol visade att det är en rejäl minskning vad gäller antal hästar startande hästar i loppen. Hur ser det ut på Solvalla imorgon till exempel?
Ja, det är på Solvalla på tisdag eller på onsdag där, så är det ju 10 lopp varav 3 är fullt anmälda, men det gapar mer eller mindre tomt och ganska mycket tomt i flera av de andra loppen. Det är ju ett lopp som bara har 5 hästar till start, det är 60 000 i första pris, och det lopp med högst prissumma är ju placerat på V86 också, som V86-2. Det är ett treåringslopp med 100 000 i första pris. Det kommer 8 hästar till start. Det fanns ju plats för betydligt fler även där då. Men det är 7 hästar, 5 hästar, 9 hästar, 8 hästar, 8 hästar. Det är ändå Sveriges... Det är flaggskeppet Solvalla vi pratar om, och det är ju vecka till vecka som det inte finns hästar ens i det området och med de prissummorna. Så det är...
Och exakt likadant såg det ut för en vecka sedan. Och även då V86-kamratbanan var det Jägersro förra veckan. Jag tror det var tre fulla lopp totalt på de två banorna under kvällen då, av 20 lopp. På sikt är det naturligtvis förödande.
Ja, och sen är det ju, det är märkligt att om jag har förstått det rätt nu, så gör man väl en justering inför 2023. Men det här är ju ingen nyhet, men när det här började diskuteras lite mer livligt, då kom ju mot elden från ST att det inte var någon hästbrist. Man hade ju någon slags siffror då där man kunde påvisa att det inte var det, och jag vet inte, jag satt inte och lus, jag hade inte tillgång till datasystemet och kunde få ut varenda siffra, men jag tyckte mig kunna se precis som många andra hur det såg ut i startlistorna.
Ja, men så det har vi ju den senaste, är det Pegasus-rapport? Det heter, eller där fanns det ju tydligt att alla banor, ja, nästan alla banor hade minskat.
Ja, nu är det ju, tror jag, inte någon som förnekar att det är ett faktum, men så att säga, justeringen kommer då som sagt inför 2023, och det är liksom märkligt ändå att vi har hamnat i ett läge där man får 2500 kronor bara genom att ha hästen till start, och ändå kommer det inga hästar till start, eller för få hästar i alla fall. Det, Det ser onekligen väldigt annorlunda ut.
V75 går alltså på Åby på lördag. Snabbast på knappen.
Rött eller grönt? Eller?
Ja, typ. Vem, den som är snabbast ropar ett namn. Är det så man brukar göra? Vem har flest championat? Olle Gop eller Algot Scott?
Lennart.
Ja.
Olle Gop.
Har du något mothugg på det, Magnus?
Nej, jag hade ju ropat Algot och då hade jag blivit diskad för jag skulle ha sagt mitt eget namn. Men jag hade tänkt säga Algot Scott då.
Okej. Okay. Ja, det är rätt faktiskt. Det var lite lur ändå. Var du helt säker?
Undrar om inte Björn Goop har vunnit fler än Algot också.
Nej, det är långt ifrån. Det är långt ifrån. Oh, oh. 25, Olle Goop. 73 till 98 i sträck. Oh. Algot Scott vann kuskligen totalt 19 gånger.
Så det var alltså Olle? Ja, okay. Ja, det var alltså
det var Olle. Det var Olle.
Så att det inte...
Men ja. Ganska jämnt ändå. Jag tyckte det var lite lurig, ja. Men ja...
Algot Scott var ju en av de här fem som möttes i den första 1000-klubbsmatchen.
Ja, okej. Okay. Fem alltså.
Det var fem som möttes i den första, det kanske inte hette 1000-klubbsmatchen, men det var de som hade placerat 1000 segrar som möttes, jag tror det var på Färjestad.
De kom fram till det, när det är fem då kör vi en.
Ja, det var väl någon som födde idén då kanske.
Ja, ja.
Vilka var de övriga fyra då?
Ja.
Någon Ragnar kanske?
Ragnar var med naturligtvis.
Som du Algot Scott väl började hos?
Ja.
Eller?
Ja, det tror jag.
Ja.
Ragnar var med naturligtvis. Och sen, nu är jag osäker här, men jag tror att det var Gösta Nordin och Sören Nordin, också en Färjestadstränare där.
Algot Scott vann också i stort sett de här 19 gångerna i rad. Det var Fritz Ekbäck som luggade honom på titeln 1955 med en ynka vinst.
Ja, som sen körde ihjäl sig på väg hem tror jag från Jägersro.
Oh.
Men den femte där var Folke Hjalmarsson.
Sådär.
Tror jag.
Jag sitter och fusktittar lite på tusenklubben. Gösta Nordin var först, sen Algot Scott, Folke Hjalmarsson, Sören Nordin, Gunnar Nordin. Ragnar Thorngren var sjätte då. Så jaha, då var... kanske var en nordinare som lämnade återbud.
Ja, det känns så.
Det fick räcka dock att det var 50%. 50% i tusenklubben hette Nordin. Det blir för svårt för publiken.
Alltså Algot Scott vann ju också Allsvenska kustligan en 11-12 gånger.
Ja just det, det gjorde han. Det har du helt rätt i.
Ytterst sällan han lämnade. Alltså det var ju så sällan han åkte. Han åkte till Axfam en gång, till Årgäng en gång, till Jägersro, till Solvarv med någon enstaka häst. Men de höll ju sig hemma på sina banor. Det var inte tal om att köra på två banor samma dag. På den tiden, det kan jag garantera. Och han har ett eget lopp nu på lördag. Ja. Algot Scotts minne.
Precis.
Och det var därför jag skrek tidigare när jag blev nedtystad. Stole the Show är omgångens mest intressanta häst.
Är den så intressant så att det är bara för folket att ut och spika?
Ja, det tror jag i och för sig. Men jag tänker inte bara på det här loppet utan bytte ägare och tränare i höstas. Den här hästen vann ju Norsk Kriterium om jag minns rätt för Marcus Lindgren. Såldes i höstas till en av delägarna i Ekuridé och flyttades till Frode Hamre. Och jag tror den har gjort 6 starter, 4 segrar och 7 starter, 3 andra platser. Och ni kanske minns det här nya vinterloppet på Bergsåker där han spurtade magnifikt bakom din vinnare där, Stålberg. Milligan School.
Så det.
Hade Örjan vetat hur bra Stole the Show egentligen var den dagen så hade han vunnit det tror jag. Men efter det här loppet så pratas det ju direkt om elitloppet och Frode Hamre antydde också att han var sugen på att komma med Stole the Show till elitloppet.
Rundan Discovalant här som är ute för 28:e veckan i rad. Nej,
ja.
Men han får starta på.
Han kämpar på.
Ja.
Det fanns Hassabuco, Haranbuco. Det är väl några stycken som kan. Upstate Face kommer att få en del anhängare.
Årsdebut, på tal om det.
Ja, det är ju faktiskt en intressant årsdebut. Den kan vi plocka upp här. Fjolåret, en liten sån raket förra året, Upstate Face ju.
Det är bakspår där för Stole the Show. Jag tror Björn Goop är sugen på att sätta den här. Han kommer fixa en bra position. Apropå årsdebuter, Red Lady Express gör årsdebut på lördag.
Ah.
Den kommer ni ihåg. E3-vinnaren. Då får ni möta äldre hästar för första gången.
Mm. Vad har vi mer i omgången?
Ja, vad har vi mer? Jag tittade lite, har några tankar, idéer, galna idéer av din två.
Global Brilliance årsdebut förresten. Förlåt att jag avbryter.
Ja, det är också årsdebut.
Ännu en årsdebut, ja.
David Persson.
Mm. I version 22, sa du?
Ja, det har jag, kommer jag sträcka nummer 6, Rossi Garline. Han har varit i Sverige några gånger tidigare utan att lyckas, men jag tycker han ser bättre ut nu och har gjort flera fina insatser hemma i Danmark och är framförallt gynnad av distansen i det här loppet, 2640 meter.
Vad har han gjort på skrive? har du koll? Va? Vad har han gjort där på skrive?
Han vann på Lunden senast och vann på skrivegången innan. Sen hoppade han en gång och var tvåa mot en bra häst. Så jag tror hästen är i toppform och det blir väl skolöst, gissar jag.
Är fasten inte många som har ett försök och finallopp eller hitlopp eller vad det nu är i början på februari? Det var det alltså som gällde i
skrivet. Alltså det var det du tänkte på, ja.
I skrivet där.
Ja, det är rätt. Mm. Vad var det mer jag tänkte på? Jo, fjärde avdelningen. Alltså den hästen har helt plötsligt hittat lite vinnare från Benita Winner av två raka. Tidigare har inte varit mycket att skryta om, men sett bra ut. Och så Carl Philip Lindblom spår 1. Ja, det gillar jag. Har ett, ja, Donna som står 20 meter efter är väl ganska bra när hon fungerar. Men senast galopperade hon ju på Kalmar där, va? Eller i Kalmar. Jag tror det var i Kalmar, det var i lördags, ja. Mm. Donna, efter G kommer G, sa alltid en gammal kollega till mig när jag jobbar på Travnet. Efter G kommer G.
Okej. Okay. Var den gamla kollegan? Eller lite nyfiken.
Ulf Nilsson.
Ulf Nilsson var det som slog till med detta.
Ja, han hade många visdomar att komma med. Och så var han en jäkel på att kolla avföringen i boxarna, va?
Även misstänkt för, vad var det nu för spektakel? Ja. Det har vi tagit upp tidigare, det också tror jag, men
för att dopa den häst på Jägersro.
Just det.
Han letade efter avföringen då, smög han omkring där lite.
Ja. Det är ju fantastiskt.
Ja. Åby, vad har vi annars där? Ingen kan ju numera ha fler gratis tittare i åtminstone i vårt land. Kan det vara hela världen med alla dessa bostadskomplex på borta långsidan?
Ja, men tror du någon är intresserad?
Ja, man hoppas ju att några har i alla fall har som ett havintresserade har köpt. Fantastiskt läge.
Det kanske där alla, alltså därför ingen publik på banan på vanliga torsdagar. De sitter i sina lägenheter.
De köpte lägenheterna när de byggde, äntligen, ja. Tänkte de.
Jag tänkte på det när jag tittade på ett lopp på Lunden. Charlottenlund. De här fantastiskt fina villorna, husen som ligger i på bort till långsidan strax.
Ja, det är fantastiskt hur det ligger fint, Charlottenlund, alltså. Otroligt mysigt.
Alltså jag tänkte, man köper väl ett hus, man vet vad som är bredvid och så, men sitta där på söndagar och höra travreferat hela dagen.
Nej, precis. Jag tänker också på det. Och Solvalla har ju också ett relativt nybyggt område precis i faggorna. Det blir ju lite livet några timmar.
Det finns väl idrottsplatser i Sverige som har varit hotade och kanske är det fortfarande på grund av att nära boende tycker att det är sånt liv när det spelas fotboll och annat, så att det är kanske.
Men på Gamla Ullevi var det så att man var tvungen att mäta för att de som bodde i husen nära där tyckte att det skakade så förbaskat när supportrarna härjade som värst.
Jo då, jag hade en bekant, han bodde där, han kunde vittna om det. Jag var aldrig där när det hände, men han sa att det kändes i huset när det var tryck på Ullevi.
Ja, det är rätt. Det ska kännas.
Har vi sagt hur långt upploppet är på Åby förresten?
Det har vi inte.
Nej, 180 meter. Men då har de ju två upplopp, höll jag på att säga. Det har de dubbla open stretch.
Ja, tre.
Det är så kort alltså.
Ja. Enligt ST fortfarande då. Så vi får väl se efter det här avsnittet om ST går in och tittar om de här siffrorna verkligen stämmer. Det är, nej, men 180 meter står det.
Det är rätt så trevliga lopp på Åby faktiskt. Det måste jag säga. Det är sista, är det silverdivisionen där?
Mm.
Det är ju jäkla lopp alltså.
Ja, jätteskoj.
Nästa. Alltså, Sweetman Unico Broline, Phoenix Photo, Fire and Fury, ja. Good Point var med senast så bra. Barrotin, Tone Artist, Gopanon, Innovation Lab, och då har vi inte nämnt Randemar RD.
Är det lite, lite första vår feeling V75-omgången?
Ja.
Synd att det går på Åby då, när man inte har vunnit sedan de införde Open Stretch. Jag tror inte...
Kanske dags för Sweetman så bra ut senast. Nu tar han ledningen utan några större problem.
Samtidigt var ju inte skötaren var ju inte riktigt, alltså innan där vet katten om jag håller med att Sweetman såg bra ut, för det, han så i loppet blev han ju fast och då såg det ju ut bra ut, men innan var ju till och med skötaren lite tveksam, hon tyckte inte riktigt att hästen såg ut som han borde göra, men de var ju nöjda när han satt fast så att säga då, men det var, han har kanske något att visa ändå, om det är tillfällig formsvacka eller om det är, det kanske var nyttigt att sitta fast då.
Har du något i övrigt, Magnus?
Ja, jag en häst nu, jag tycker det har varit formsvacka länge när det har kommit till de här poddvinnarna för min del. Men den här veckan tycker jag det är jätteroligt, V756, Ola Samuelssons Olga Toma. Som Adrian kör från springspår i diamantstoförsök där. Hon gick ju nästan lika fort som den här Darlington Fame senast. Tappade väl någon meter, men hon satt ju sist i det loppet som Darlington Fame satt nästan sist i. Och de gick ungefär lika fort som sagt på upploppet och... Och gången före körde Jorma ganska offensivt efter han gick ju, lämnade innerspåret på slutvarvet och gick upp utvändigt ledan där, men fick ge sig mot Karna Sensei och Cash and Carry. Men springspår och Adrian och toppform och står jättefint inne i loppet. Det är 300 kronor under de 250 000 som gäller där, så att Olga Toma vill jag definitivt varna för.
Den är intressant, jag tackar för detta.
På tal om Åby så har de ju en ny tränare på väg in. I alla fall en filialtränare från Italien. Gennaro Casillo tror jag det ska uttalas. Som ju är en stor tränare från Italien. Tycker jag att man ska nämna att han har lite dopinghistoria bakom sig.
Oj då.
Dels ju Ulle De Venti som ju blev fråntagen segern där i Oslo Grand Prix va, under ett år och fick ju böta 500 000. Det var ju någon kortisonhistoria. Vad värre är att han 2016 var tränare till en häst som heter Ubj och som i ett treåringslopp 2016 blev tagen med testosteron, ett anabola preparat helt enkelt. Hästen avstängdes 2 år. Det är Lego i Italien när det handlar om anabola preparat. Så att, ja, jag vill ändå nämna att det finns lite frågetecken där kanske.
Lik i garderoben. Ja. Apropå lik i garderoben så säger jag att Sakon Gio ska starta, eller i alla fall anmäld till Grand Criterium de Vitesse i Cansumer i Nice på söndag eller vad? Hästen tränas ju tidigare Basir men har nu flyttats till Holger Elert av det skälet att Basir har ju sagt att han inte vill vara med i Elitloppet under inga omständigheter. Då är vi där, Sakon Gio till Elitloppet. Då måste han byta tränare ytterligare en gång om han ska bli inbjuden, för Elert står ju på svarta listan eller röda eller vad det är. Och då frågar man sig, när går gränsen för detta tränarbyte?
Ja, vad var det som uttrycktes nu av Anders Malmot? Det ska värderas från fall till fall.
Ja, just det. Och då ska det en målvakt in här alltså. Och vem blir den målvakten?
Det ja, det är ju knepigt det här helt enkelt. Får man säga. Jag ska säga att det var ett lopp i Aversa den 2 oktober. Nej, den 20 januari 2016. 20 januari 2016 i Aversa som den här Ubj åkte dit för. Testosteron. Hur går det i på Rivieran då?
Ja, det vet man ju inte.
Nej.
Vivid Vice As lär väl bli ganska stor favorit. Han har vunnit 2 år i rad va?
Och som sagt förmodligen den andra Elitklubbs.
Den är redan inbjuden, skrev Tarsan i sin krönika Expressen i veckan.
Jaha, okej.
Okay. Lite förbröjning där.
Fick även en påringning i veckan om att, apropå att du sa att Hans Petter Tolsen på invinnat lopp på Solvalla.
Hypersonic, var det inte Hypersonic?
Ja, just det. Nu stod det i programmet att det var 2140 eller vad det var. Ja. Inte 2041. Så ska ju Stig och Johansson tydligen ha sagt samma sak till Hans von Rosen efter derbyt. Efter Gräns vinst i derbyt när han kom in i stallet. Och vad hade hänt om loppet hade varit 10 meter längre? Då ska Stig ha gått i skötan och bett att förlåna programmet. Ja, här står det att det är 3000. Vad var det nu för distans? 3000. Här står det att det är 3000 meter.
3100 var det kanske. Ja. Jag var där. Och alltså det, på något sätt så var ju... Det var en kamp där tror jag mellan några journalister och Stig. För att han, alltså, flera ifrågasatte om han verkligen hade valt rätt häst, Grein eller Gallini. Han valde Grein.
Ja, det är klassiskt.
Och kritiserades då under veckan. Och nu när han stod där och hade vunnit och han njöt av den situationen.
Där hade han lite show helt enkelt.
Ja, men han fick
på sitt lilla sätt.
Knäppa oss på näsan.
Tillhörde du Gallini-falangen också?
Nej, jag kan inte minnas att jag hade någon åsikt. Jag utgick från att han valde rätt häst. Grein var ju utan tvekan den häst man tyckte såg bäst, eller ja, den man tyckte mest om.
Var du där när scenen utspelade sig?
Ja, inte det där med von Rosen och programmet, men jag minns när vi stod där nere och Johansson var lite kaxig, om jag får säga så.
Mm. Ja, man hade velat se det alltså. Hörru, kan jag förlåna programmet? Det är underbart. Ja. Vi säger väl så, va? Eller har vi något ytterligare innan vi tackar för oss?
Nej, om vi... Ja, nej, det...
Ska vi tacka Benny Ternemar som en av våra swishgivare?
Jag kommer att träffa Benny idag. Idag tisdag på...
Kan du tacka honom i hög person också?
Idrottshistoriska sällskaps årsmöte där Ternemar är sekreterare.
Se där, ja. Ja. Ja, han är en av dem som bidrar, och vill ni också göra det så är vi tacksamma, antingen som Patreon-prenumeranter eller som via Swish då. Man går in på trottosport.nu och kollar på Störta Trottosport. Så hörs vi om en vecka.
Ha det gott.
Hej då, hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.